Den har fraktat familjer, hantverkare och äventyrare i generationer. Alltid med ett leende och genom ur och skur. Nu är den tillbaka. Kom in och upplev 100% elektriska ID Buzz Cargo redan idag. Välkommen till din bil, Volkswagen Transportbilar, Göteborg, Sisjön, Backa eller Kungsbacka.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay. Podplay.
Tycker du jag verkligen är så oduglig?
Men alltså, du har ju, man kan säga så här, du är väldigt, väldigt djup och bred i mycket kunskap. Men däremellan är det ju väldigt, väldigt tunn. Så till den lilla grad att man undrar hur du får ihop det.
Ja, men är inte det liksom generellt för alla människor?
Ja, men kanske specifikt för Ginghede.
Ja, okej. Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp med mig, Anna Ginghede, och
Lena Ljungdahl. Hur fan låter du?
Jag låter som att jag har varit på Finlands kryssning, en tre dagars kryss.
Och spela gratis sjungit, bingo i dagarna tre.
Sjungit karaoke och druckit Koskenkorva.
Men du har ju en sorglig jävla ensemble med luftrör.
Ja, de är ganska risiga. Alltså, jag tycker efter min sista diagnos att de har blivit mycket sämre också. Jag fick ju astma.
Mm.
Och jag känner att det finns ett visst samband här.
Det är väl väldigt, är det väldigt, väldigt töntigt?
Ja, jag vet det ju det. Det är noll coolhetsfaktor faktiskt.
Du, vänta, jag ska bara...
Ja,
åh gud, nu vet vi hur osams med alla astmatiker. Ja. Astmatikerförbundet har nu satt pappret i maskin.
Jag backar er där ute. Jag kan helt och fullt relatera till känslan.
Ja.
Ja, men det är en ganska ocool, ett ocoolt tillstånd ju. Det är det.
Men nu har du också varit dyngförkyld.
Ja, exakt. Och då direkt så verkar lungorna och luftrören få ta lite stryk. Så att jag hoppas att vi ändå går ut bra idag.
Jag tror att du har en bra timing eftersom avsnittet är ganska Ljungdahls köttigt.
Ja, just det. Det känns bra.
Vi ska ägna hela avsnittet åt någonting som ligger mig oerhört varmt om hjärtat. Narkotikaspaning.
Ja, det här är väl right up your alley, Lena Ljungdahl.
Och jag är väldigt glad att vi idag även har med Polismyndigheten på tåget igen, som vi samarbetar med hela avsnittet.
Ja, underbart ju. Men får jag bara fråga, låter sig detta ämne göras på ett avsnitt?
Nej, man kan säga så här att vi kommer nibbla i kanten. Vi har varit inne på det tidigare och vi kommer garra komma till det igen. Men just idag det. Har vi en inriktning där jag kommer beskriva lite av... det juridiska rum som man tid för annan vevar i och inte vevar i som spanare. Alltså vad det är som reglerar spaningen rent juridiskt. Och det kommer jag hänga upp utifrån två händelser i veckan där jag är ganska säker på att jag har haft span på mig.
Va?
Ja, så kommer det bli. Sen ska vi prata om några andra saker, svensk spaningsverksamhet och sådär. Sen kommer vi gå på paus och efter pausen, då kommer en härlig människa, Martin.
En jättestor människa.
Ja, och snäll.
Ja, men är man stor då och stark
då måste man vara snäll.
Måste man vara snäll.
Han jobbar med, om man tänker att jag har jobbat mycket på skalan, liksom dolt, långsiktigt och nermalande verksamhet, så jobbar han ju mer sekundoperativt med narkotikabekämpning på Norrmalm i Stockholm. Och det kommer efter pausen. Så avrundar vi med din jätteviktiga lista.
Ja, det kommer bli ett kanonavsnitt där.
Jag tror det. Men jag måste börja med att säga, i förra avsnittet så sa jag att jag hade varit i Umeå och gjort 3 intressanta saker. Och sen nämnde jag bara 2 av dem.
Just
på ett väldigt opedagogiskt sätt. Jag glömde det viktigaste. Jag var ju uppe på polisutbildningen i Umeå och föreläste för 100-tals superhärliga blivande poliser.
Mm, underbart. Vad härligt.
Ja.
Och man längtar ju nästan tillbaka lite till den där tiden.
Ja, exakt så var det.
Man var liksom oförstörd på något vis. Så som oskuld nästan.
Ja, men de är liksom, om man blickar ut över havet, för det var absolut fullsatt in i den här aulan. Om man blickar ut över havet så ser man ju ett gäng människor som är 10 centimeter öppna för vad fan man kastar på dem.
Mm.
De är liksom testade fysiskt, psykiskt, de är liksom team players, de
motiverade.
Ja, alltså, och då kände jag så här, har jag en dold agenda. Jag ska snacka, jag pratade om spaning och hemliga tvångsmedel och sånt, som man inte får så mycket av på skolan. Jag skulle säga i princip ingenting, av den enkla anledningen att man kanske inte så egentligen så mottaglig.
Bekänt av det, nej.
Exakt, men jag tänkte att här gäller det att smida medan hjärnet är varmt. Några av de här inne ska i alla fall få ett litet frö sått i dem. Med ett litet embryo. Kanske är det spanare du ska bli framövers.
Ja, jag tror att du lämnade åtminstone 20 spanare där uppe.
Jag hoppas det. Och då kom det ju mycket frågor. Framförallt hur spaningsverksamheten är uppbyggd. Och de vet ungefär lika mycket om spaning som våra lyssnare förmodligen. Och det har de utifrån böcker, tv, serier, filmer.
Just det.
Och vi har ju pratat om det här tidigare. Jag är lite allergisk inför tanken att så fort du tar av dig en uniform så är du helt plötsligt en spanare.
Ja.
Ungefär som att om jag tar din teknikerväska, då är jag kriminaltekniker. Det är lika dum tanke.
Ja, det är en oerhört dum tanke faktiskt.
Ja, exakt. Och, men jag tror att kanske den tanken dyker upp av den enkla att det finns inte riktigt en definition av vad spaning är.
Nej.
Det är ett väldigt flummigt begrepp. Polisiärt så finns det ju utbildningar. Och om man söker spaningstjänster, då brukar det stå som så här att du ska ha gått NPS-grund och NPS-fördjupning.
Mm-hmm.
Och NPS betyder nationell personspaning. Det är ett nationellt koncept som polisen började med från 2013 ungefär.
Okay.
Jag tillsammans med cirka 30 andra i Sverige var först ut med att ta det här konceptet till Sverige från Nederländerna. Och sen utbildade vi massa instruktörer runt om i Sverige och sen så har den där utbildningen spritt sig. Och det här tror jag att vi har pratat om i tidigare avsnitt, vad det går ut på. Men det handlar ju egentligen om att jobba snabbare, mer pricksäkert och mer effektivt för att man ska kunna få ut så mycket information ur svåra och komplexa ärenden på så kort tid som möjligt istället för att vänta och vänta och vänta och vänta. Så det är då NPS. Och då finns det ju NPS-spanare. Det är de som har gått den utbildningen. Precis som att du har gått en kriminalteknikerutbildning, en hundförare har gått en hundförutbildning och sådär.
Just det.
Sen kan väl jag kalla mig hundförare om jag vill, men jag är ju inte det om jag inte har gått hundförutbildningen. Så kan man väl säga.
Ja.
Nej. Sen så finns det någonting som heter NIGS, och det är nationell ingripande spaning. Då går det snabbare. De jobbar i kortare ärenden, de ingriper, alltså om till exempel en NPS-spaningsgrupp har spanat på någon länge och sen är det dags att gripa, då är det oftast NIGS-spanarna som är, man kan säga, bryggan mellan de som inte spanar överhuvudtaget och de som är personspanare. Så finns en ingripande spaningsgrupp som förstår nomenklaturen, kan alla arbetsmetoder men inte jobbar med dem utan är egentligen duktiga på att jacka i där spaningen tar slut, kan man säga.
Jag förstår.
Och sen finns det ju då massa människor som faktiskt kan spana De är inte spanare, men de kan spana, konstigt nog. Uh-huh. Jag menar, en patrull trafikpoliser kan ju faktiskt i sin bil sitta och spana på någonting. Mm. I sin uniform, mitt på E4-an, kan ju de faktiskt sitta och titta på saker för att samla information utan att ingripa. Så jag tror att det där är själva begreppsförvirringen.
Mm. Men får jag fråga då, om man nu är väldigt intresserad av att bli spanare,
mm,
och jag tänker mig söka polisutbildningen, för att du kan inte bli spanare utan en polisutbildning i botten.
Nej, om du inte, tullen har ju egna, ja, spanare till exempel. Men ja, du, amen, kan inte bli en civilanställd spanare, precis, inom polisen. It's a no.
Hur ska man då lägga upp sin plan och sin strategi för att nå dit?
Ja, men vilken jävla bra fråga. Jag skulle säga så här, först går polisutbildningen och tar till den på allra bästa sätt. Sen jobbar du där du blir placerad. Det kan vara IGV-verksamhet, alltså ingripande verksamheten i uniform. Du kan jobba som utredare, du kan jobba på krimjouren och så vidare. Och det är absolut ingen nackdel att ha gjort det ett bra tag. För att vara en duktig spanare är att ha en långt gående och djup kunskap i utredningsarbete. För det handlar extremt mycket om att lägga pussel, att veta vad man ska titta efter, varför, vilka iakttagelser som täcker upp vilka rekvisit. Så att man ska inte bara tro att det är ute och leka spion, utan det är ju en extremt svår och komplex del av en brottsutredning.
Mm.
Så att kötta i dig och mumsa i dig så många delar av polismyndigheten du kan.
Mm.
Och sen när väl tjänster dyker upp så får man söka sig till spaningsverksamheten. Och får man då chansen så får man ju sen gå den här långa utbildningen för att bli spanare. Jag roade mig med att läsa en kontaktannons för en, aha, spaningstjänst som låg ute nu.
Aha, bara för kontaktannons att se, också?
Ja.
Okej.
Ja,
vad spännande. Som det heter. En Tinder-annons. Ja. Ja.
Exakt. Bara för att se så här, för jag vet ju vad jag tycker är den ultimata spanaren, men hur skriver man det i en jobbansökan? Och då står det så här att man ska vana att jobba med komplexa ärenden.
Mm.
Japp. Man ska kunna verkligen hantera en stor mängd information och förstå varför. Man ska ha erfarenhet av att jobba med hemliga tvångsmedel. Och har man inte det så kommer man snabbt att få den erfarenheten. För alla typer av lite mer komplexa ärenden har hemliga tvångsmedel i grunden. Framförallt när vi pratar om grov brottslighet.
Mm.
Sen då, personliga egenskaper. Uthållighet och långsiktighet.
Mm.
Ja, så du ska tänka med. Det här med att ha ett behov av att snabbt kliva på, att inte kunna se förbi gärningar som begås och så vidare. Det är inte en jättebra egenskap. Som spanare får man bara så här, se, bevittna och låta det vara. Och det finns juridiska möjligheter till att låta brott begås framför näsan på dig. Det tar vi ett annat avsnitt. Flexibel och kreativ, ja, det fattar vem som helst.
Mm.
Du måste lösa varenda uppgift som dyker upp framför näsan på dig. Och det måste du göra på en sekund.
Ja.
Ungefär. Till skillnad från när du åker ut, då vet du vart en adress du ska till. Du vet, mm-hmm, vilka ni ska åka dit. Du kan oftast planera vad du vill ha med dig dit. Det är väldigt sällan så här, åk. Annars så är allting förstört om en sekund.
Nej,
du hinner packa,
det är sällan.
Väska.
Det är aktuellt. Mm. Mm. Nej, det är riktigt.
Som spanare så vet du ju aldrig hur närmsta 5 minuterna ser ut. Det beror ju på vad personen du spanar på väljer att göra.
Mm.
Sen står det noggrann och strukturerad. Ja, och det är av den anledningen att du kommer om 1,5 år behöva vittna under ed för varje iakttagelse du har gjort. Och det är jättesvårt eftersom du gör iakttagelser under jättemånga timmar.
Mm.
Prestigelös och engagerad stod det som sista. Prestigelös. 100%, för annars så skaffar du inte själv modet att våga vara kreativ om du lägger på dig en stor prestigepåse.
Mm.
Och engagerad. Alltså spaning är väldigt lätt om man åker ut i sin bil och väljer att inte titta så noga och inte tänka så mycket. Då kan du egentligen bara surfa runt i 10 timmar, för det är ingen som kommer ge dig ett jobb.
Nej.
Det är ingen som kommer säga åk dit, gör det, utan du måste engagera dig. Så att ni som känner så här, fan, Det här är jag. Ja, då blir det sök 1 polishögskolan. Mm. Eller polisutbildningarna som det heter nu. Och sen rör dig mot span. Grundpelarna i spaningsverksamheten, det är ju att du måste vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Du måste liksom glida in i situationen vid exakt rätt sekund. Och där måste du vidta rätt åtgärder. Om det är att filma, att lyssna, att fota, att skriva ner någonting, att köpa en kaffe, att stå på huvudet, att göra en piruett eller vad det nu som kan krävas av den situationen. Så att personerna som du spanar på inte fattar att du spanar det. För de flesta utgår från att de har span på sig.
Just det.
De kommer alltså att titta på dig och syna dig vid sömmarna. Och det måste du vara helt bekväm med. Sen sa ju jag att jag hade haft span på mig.
Ja, du nämnde ju det. Vad spännande.
Nej, men alltså jag är 100% medveten om att jag är djupt och kärt yrkesskadad. Ja. Och jag tittar ju på människor för att jag älskar att titta på människor. Och jag tittar ju ofta på människor förutifrån att så här, om du hade varit spanare, hade det du har gjort nu varit bra eller dåligt? Och så utvärderar jag, alltså, du skulle ha gjort sådär. Alltså, jag hör en lång slinga. Fan, inte helt lyckat med den där handrörelsen. Och nu tycker jag att du vänder dig snabbt. Jag liksom spelar upp det där hela tiden när jag ser människor.
Du tänker inte omvänt då? Om du vore ett spaningsobjekt och jag vore spanare. Alltså, försöker visualisera den situationen så att du slungas tillbaka i gamla...
Ja, men så är det ju absolut. Absolut. Jag kan ju roa mig själv. Gud, det här är ju... Jag framstår ju som kanske inte helt frisk, men när jag går in i en mataffär, du vet, man går in med en person ungefär samtidigt, då har man ungefär samma rörelsemönster. Ja, det är fruktdisken och sen samma. Är det kolonial och sen är det sådär. Mm. Jag kan ju liksom följa en person under 40 minuter och se hur mycket kan jag plocka upp om den här människan av den enkla att vi handlar samtidigt. Skostorlek, kan jag överblicka någonting du gör i din telefon, kan jag titta ner i din matvagn och konstatera, har du dejt ikväll eller har du barn hemma, bor du i hus, har du stor frysbox i frysen, nej, sådär. Det kan jag absolut hålla på med, på ett väldigt stört sätt, inser jag ju. Men vid två tillfällen nu senaste veckan så känner jag så här, fan, jag har span på mig. Den ena var igår när jag åkte buss.
Aha.
Då satt en man helt ogenerat och filmade mig på bussresan. Mm, det är absolut. Oklart varför. Jag såg väl rolig ut kanske. Jag hade hatt och... Ah,
du kanske var igenkänd. Alltså, det tror jag inte. Från podden och så.
Han såg inte ut som en poddlyssnare.
Nähe,
nu,
okay.
Hur de ser ut, apropå profilering. Hur ser en poddlyssnare ut? Han gjorde inte det. Nej, men och då så filmade jag honom när han filmade mig. Och så lade jag ut på mitt Instagram. Och så sa jag så här, jag blir nog filmad.
Och sen så kunde jag inte låta bli.
Ja, så jag filmade honom när han filmade mig. Och så kunde jag inte låta bli eftersom han filmade mig så jävla dåligt. Så jag var ju tvungen att göra en väldigt rolig min. Så jag satt ju liksom och... Så två hållplatser senare, då slutar han filma. Och sen tar han upp telefonen som om han ska titta just på det. Filmerna. Och då tänkte jag, det här blir en jävligt cringe-situation. För nu kommer han ju sitta snett framför mig. Han har ju liksom filmat snett bakåt. Och se att jag har sett att han filmar. Vad kommer han göra nu? Så att telefonen i alla fall åkte väldigt snabbt ner. Och då fick jag på Instagram så här, men gud vad fräckt, och du måste anmäla honom och så vidare.
Vadå?
Här kom ju ingången i liksom det juridiska som jag tänkte ta lite kvickt. Och det är ju att i Sverige, huvudregel, det är helt lagligt att fota och filma folk. Det krävs inget samtycke för att filma någon. Så man får både filma och fota folk i smyg. Det är huvudregeln. Och det är den som svensk spaning inom polismyndigheten lutar sig på.
Mm.
Men också alla ni andra. Men det finns ju en yttre gräns för vad man får göra.
Just det.
Så det han gjorde är helt okej. Av den enkla anledningen att ett, jag befann mig inte i min bostad. Jag befann mig inte inne på en toalett eller ett omklädningsrum eller någon annan sån där privat sfär där vi har ett utökat skydd mot ingrepp i vår frihet. Så där klarar han sig undan. Det var inte heller ett ofredande, för då måste det finnas en kännbar kränkning av min frid. Men om jag hade gått och knackat honom på axeln och sagt så här, vet du vad, jag ser att du filmar mig. Jag känner mig inte bekväm med det, så jag vill att du slutar. Om han då skulle fortsätta, då skulle det eventuellt kunna hamna under ramen för, mm-hmm. för ofredande. För då okay. finns det en kännbar och liksom öppen kränkning i det.
Mm.
Det här med att hålla på film under underkjolar på folk.
Mm.
För det är ju folk som har dömts för. Att man liksom skickar upp kameran och fotar tonårstjejer på tunnelbanan. Herregud. Jo, ja. Då finns det faktiskt rättsfall på att det kan vara ett sexuellt ofredande även om de inte själva har upptäckt att det har hänt.
Mm, just det.
Då måste man inte säga, ursäkta men jag såg att du filmade mig och nu kjolar jag inte alls bekväm med det. Utan nu måste du sluta. Utan även om det inte har gått dit så är det sexuellt ofredande.
Mm.
Och sen har vi då ytterligare ett tillfälle där man ska ge fan i och filma folk. Och det är ju den nya lagen olaga integritetskränkning. Och det är ju att filma och fota folk i utsatt situation.
Mm-hmm.
Trafikolyckor när de ligger hjälplösa, vårdkrävande och sådär.
Mm.
Då ska man inte hålla på. Men i övrigt så är det fritt fram. Den andra saken.
Ja.
Jag var ute och gick med Doris en morgon. Och så kommer jag till en vändplan. Och varenda cell i min kropp känner så här. Det här är ett avvikande beteende. För det är det som alla spanare letar efter. Ett avvikande beteende. Någonting står utanför det normala.
Mm-hmm.
Och någonting som spanare försöker undvika. Hon gjorde någonting som triggade mig. Och hade
det,
hon
det stod någon i vändzonen alltså?
Ja, det stod, jag kommer till det.
Uh-huh.
Men hade hon varit en spanare så hade jag velat ge henne väldigt mycket feedback på hennes spaningsinsats. För att den var inte så bra. Och här kommer den.
Okej.
Okay. Hon stod alltså... Ser du en strandpromenad, vatten, glittrande vatten. Det finns flera bänkar längs vattnet där man kan sitta och blicka ut över en vacker sjö.
Uh-huh.
Hon är en rökare och hon har tagit en paus. Det ligger ett gäng med villor runt omkring bara. Det här är i vändplanen på en bostadsväg. Och i vändplanen så börjar liksom sjöändan.
Mm.
Då står ju hon mitt på vändplanen i skuggan.
Mm.
Och röker. Och då känner jag så här, du passar inte in.
Nej.
En människa, 100 av 100 som röker, hade gått ut i det vackra. Där man kan se fina saker, det finns också bra sittbänkar. Du står i ett ganska skuggigt prång i en vändplan. Det hade funkat om du var en tonåring som hade tjuvrökt. Då hade det i min hjärna så här, det finns ändå en anledning till varför du står lite shady.
Men det här kanske var en kvinna, också... tjuvrökte. Kanske inte.
Ja,
det.
Kanske. Men det är det här som är det fina med spaning. Det spelar ingen roll om det finns en naturlig förklaring. I min blick så ser det konstigt ut.
Mm.
Det är det som är själva... Folk brukar säga så här, ja men man kan ju ha haglöfsbyxor på sig, för det finns människor som inte spanar som haglöfsbyxor. Det kanske är så. Men du kommer trigga någonting i mig och det vill du inte som spanare.
Just det.
Så att, det här är en tant på 60 år som står i ett prång i ett mörkt hörn, röker. Hon håller också ciggen lite fel.
Jaha.
Det ser ut som att det där är inte en naturlig grej för dig.
Nej.
Du har köpt dig lite rätt att stå här genom att röka. Mm. Men jag ser på dig att du inte är egentligen en rökare. Du ser också ut som att du har klätt dig för vinter upp till, men sommar ner till. Så att din klädsel sticker också ut. Mm-hmm. Så att det är så mycket hennes approach som gör att mina ögon liksom fastnar.
Aha.
Och min hjärna kämpar med att placera in henne i ett rimligt fack.
Mm.
Under hela den tiden så kommer jag ägna väldigt mycket tid åt att observera henne.
Mm-hmm.
Och det vill man som polis och som spanare. Man vill bara att ögonen ska vandra förbi och så ska hon knappt komma ihåg just den här det. Kvinnan. För att hon är sån jävla... Hade hon suttit på en parkbänk och rökt som en 60-årig tant som har rökt hela sitt liv, då hade jag 100% inte kommit ihåg henne överhuvudtaget.
Nej.
Sen när jag kom gående, då såg hon lite förstörd ut. Hon vinklade undan sig själv.
Uh-huh.
Vilket också är helt onaturligt. Varför skulle hon vara störd över att jag kommer att gå med min hund?
Uh-huh.
Och sen när jag börjar gå upp för den här långa backen, då börjar hon gå bakom mig. Och då testar jag lite olika hastighet. Så när jag går snabbt så går hon lite för snabbt. Som att hon är rädd att tappa bort mig. Och när jag stannar, för att Doris var ju tvungen att bajsa ett dike där då.
Mm.
Då stannar hon också lite längre ner på gatan. Ja, så att, och det här... Allt det här kan finnas helt naturliga förklaringar. Men det är det här som är viktigt som spanare. Det är skitsamma om det finns en naturlig förklaring. Du vill inte med ditt utseende, med ditt agerande, väcka den björn som sover. För att vi människor har stort behov av att placera in folk i naturliga fack för att kunna släppa och gå vidare. Så det var, och det signalerar rätt mycket om spaning. Det sista jag vill säga är två saker. Ett, det här med spaningshemligheterna. Jag får så jävla ofta meddelanden. Men ni avslöjar så mycket spaningshemligheter. Alltså jag vet inte hur många sätt jag ska kunna förklara det här på. För varje spanare som finns i Sverige så har varje spanare 100-200 olika sätt att smälta in i olika situationer. Så för att jag har nämnt 25 av mina 200 kanske, då är inte det så att alla spanare använder mina 25 tricks vid alla tillfällen. Det är dels det, och dels det andra, spanare väljer ju bara fullt naturliga beteenden. Så om jag säger att jag har en barnvagn, eller har ett par skidor på fötterna när jag spanar i Åre, eller gör så här på restaurang, då väljer jag ju det för att alla andra på platsen gör samma sak. Eller för att det är naturligt med barnvagn. Vilket gör att det är helt jävla omöjligt att lista ut det. Därför är det också helt fritt för mig att säga det här. För att det går inte. Om jag säger så här, ja, när jag kommer ut från ICA, då brukar jag ta med mig en ICA-kasse så här, för att smälta in. Då kan jag på riktigt få mejl som säger så här, åh nej! Nu kommer jag från och med nu veta att alla människor
alla med ICA-kasse.
Ja, men alltså dumhuven. Så jag vill säga, jag vill mynta uttrycket som jag tror jag någon gång ska tatuera på min kropp. Never underestimate my sneakiness. Det finns en lösning på alla problem. Och jag har en lösning och 10 andra spanare har 10 olika lösningar på samma problem.
Just det.
Och sen fick jag en fråga från en av människorna där i Umeå som var så jävla bra. Han sa så här, hur påverkar det här med att polis, svensk, fransk, amerikansk har knäckt såna här krypterade chattar? Yeah. Hur påverkar det spaningsverksamheten? Lyssna noga. Det påverkar så här att det blir ännu mer traditionell åka efter, gå efter spaning. För de måste kommunicera med varandra för att få ihop sin business. Men de vågar inte kommunicera med varandra på telefon, för de vet att det finns telefonavlyssning, på chattar, sms, för de vet att det också täcks upp av de hemliga tvångsmedlen. Och nu vågar de inte heller använda de krypterade chattarna, så de måste ses.
Just det.
Och då är det plus en för en vanlig traditionell gnuggning som spaning är igen.
Ja, det är ju...
Så svensk polis, mer spanare.
Ah, vad bra.
Har du några frågor, Anna?
Nej, jag sitter här och lyssnar och tar in och inspireras och imponeras av ditt djup och din kunskap rörande det här. Jag tycker att det är häftigt.
Ska du byta?
Absolut inte.
För att du passar inte in helt enkelt. Jag tror att alltså jag ska säga så här, jag skulle vilja göra ett test. Om jag hade fått dig någon dag och bara liksom, för att du skulle kunna notcha upp vissa delar av din appearance. Din glamour, om du bara ger fan i ditt robusta Jinghed i Sweden canvas grejerna. Om du har ju en annan sida hos dig som är liksom Hollywood.
Ja.
Just dyr det. Liksom
just det. Jag vill se dyr ut.
Ja, exakt. Ja. Skulle du skruva upp den? För generellt så som spanare så vill man ju vara hellre överklädd än underklädd. Så om du skulle liksom kunna snatcha upp den där delen av dig, för man väljer gärna delar som ändå ligger en hyfsat nära, annars så ser konstigt
ja,
ut.
Ja, man blir inte bekväm.
Nej, skruva upp den delen och så skulle jag säga olika saker som så här till dig, så här, jag tror inte att du kan, jag tror inte du törs. Fan, jag skulle nog kunna få igång dig. Du skulle vara jättenervös och få pattsvett.
Ja, definitivt.
Men du hade fan inte varit dålig, ska jag vilja säga.
Ja, det vore ett spännande experiment.
Mm. Ja, och nu ska vi alldeles strax gå på paus. Och efter pausen, då ska ni få lyssna på den andra sidan av spaningen, men som fortfarande beivrar narkotikabrott på en annan nivå. Jag har ju pratat om att beivra det här med att stoppa stora partier och komma in till Sverige. Liksom kartlägga stora organisationer. Men det säljs ju gram och kiloposter varje dag på gator och torg. Och då ska vi efter pausen lyssna på Martin.
Spännande.
Den har fraktat familjer, hantverkare och äventyrare i generationer. Alltid med ett leende och genom ur och skur. Nu är den tillbaka. Kom in och upplev 100% elektriska ID Buzz Cargo redan idag. Välkommen till din bil, Volkswagen Transportbilar, Göteborg, Sisjön, Backa eller Kungsbacka.
Då sitter jag återigen i Podplays fantastiska studio. Oliver sitter vid spakarna. Jag känner mig lugn och trygg. Och en ny gäst framför oss. Och den här gången hälsar jag Martin Hemlig välkommen.
Tack.
Jag älskar ditt efternamn. Vi stannar där. Du är hitbjuden av oss och vi har fått ditt namn av Polismyndigheten för att prata om narkotikaspaning, narkotikabekämpning. Det här vet ju våra lyssnare ligger mig oerhört varmt om hjärtat, för jag ägnade hela min polisiära karriär åt just detta. Och därför blir jag så glad att det finns folk som har tagit vid. Du får presentera dig själv, Martin.
Mm. Jag heter Martin. Jag jobbar som narkotikaspanare i Stockholm City på Loop Norrmalm. Och jag jobbar i en grupp som heter Narkotikagruppen. Och vi är ett fåtal personer i den gruppen som jobbar så hårt vi kan för att få tag på de som säljer narkotika eller de som kanske smugglar in det eller som också vill använda det i viss mån.
Ja, i viss mån brukarna, men framförallt de som säljer, tolkar
det
som.
Ja, det är dit vi riktar vår resurs.
Mm. Du slängde dig med uttrycket LOPO. Ska du ta och förklara det för dem som inte vet?
Ja, precis. Det är alltså ett lokalpolisområde. Så här i City, eller City är ju en del av Stockholms region.
Mm.
Och City är uppdelat då i Norrmalm och Södermalm.
Mm.
Och jag jobbar på Norrmalm.
Mm.
Även om vi rör oss runt om i hela City och också runt om i hela regionen då och då.
Mm. Ja, och för er som inte är Stockholmsbaserade så pratar vi ju liksom om det mest centrala i den största staden. Där inte så jättemånga bor, utan man kommer till citykärnan. Det är inte jättemånga som bor där. Man kommer till citykärnan av olika anledningar. Hur påverkar det ert arbete?
Ja, jag skulle säga att det påverkar arbetet på det sättet att vi kanske inte har lika många fokuspersoner som alltid eller som bor här inne och som opererar här inne på det sättet som man kan se ute i förorterna.
Mm.
Utan mer att det kommer in människor som då vill göra sin verksamhet här inne, kanske sälja droger eller annat som man kan tänka sig då. Men det rör sig väldigt mycket kriminella individer på daglig basis i Stockholm City.
Mm.
Och där ligger ju också vår utmaning. Och det är ju att identifiera de här personerna. Kanske genom profilering eller annat. Eller bara erfarenhet.
Nu sa ju du ett ord som brukar få folk att isa sig i ådrorna. Vi som har jobbat med det tycker att det är ganska okontroversiellt att säga profilering. Ska du förklara vad det är?
Ja, profilering, det är någonting som jag jobbar med dagligen och tyvärr också på fritiden.
Ja, det är en yrkesskada.
Ja, verkligen.
Ja.
Och det är ett sätt för mig att identifiera personer som kan tänkas göra någonting som är olagligt eller som skulle vara intressant för vår verksamhet på något sätt.
Mm.
Och det är alltså att jag tittar på personen, hur den rör sig, hur den för sig, hur den pratar.
Mm.
Kanske vem den pratar med. Om den åker i något fordon eller om den åker tåg eller på vilket sätt. De omständigheterna som omvälver den här personen. Och det brukar kunna ja, skapa någon form av intresse i mig ganska snabbt hos en person.
Mm. Och det är ju alltså en skillnad mot det folk tror att man gör. Det är att man sitter inne på polishuset och bestämmer sig för en klick människor. Att såna här människor vet vi alla att de säljer knark, och så åker man ut och letar efter just dem.
Alltså det pågår ju också samtidigt, kan man säga. Det är väl vad vi brukar kalla för inre spaning. Ja, men det där arbetet är väl väldigt underrättelsebaserat.
Ja.
Så det bygger ju på vad vi redan vet. Mm. Medan min profilering egentligen bygger på någonting som vi inte vet, men som vi jobbar uppsökande med och försöker hitta det här ute på gatan.
Mm. Man kan ju säga att ju mer man kan om en viss drog och vad den ger både för kroppsliga tecken, vad den har för attiraljer och attribut runt omkring sig, hur man säljer det, hur man tar det, då lär man sig något som vi kallar för de drogspecifika beteendemönstren, vilket gör att du och dina kollegor förmodligen kan på 200 meters håll se om någon sitter och meckar en joint eller gör någonting annat. Och då, det är ju att profilera. Att jag bestämmer mig, jag riktar mitt fokus mot den personen just nu av olika anledningar. Har jag förstått det hela? Är vi överens?
Ja, absolut. Mm. Absolut. Det kan även vara det kan även vara att man ser någonting som vi brukar kalla för en överlåtelseliknande situation. Alltså att två personer står bredvid varandra på ett sånt sätt som gör att vi misstänker att det händer någonting där. Och det här kan man ju se från väldigt långt avstånd, och då gäller det givetvis att ställa sig i en position där man ser lite bättre vad som händer.
Ja, men spännande. Och nu touchar vi ju någonting som man skulle eventuellt tid för annan kunna kalla för spaning. Alltså att själv ha köpt sig rätten att vara på en plats för att kunna göra de här iakttagelserna, för att kunna skaffa sig ett beslutsunderlag, vem man ska kliva på eller gå fram till och vad som egentligen inte är avvikande. Skulle du se dig själv som en spanare?
Både ja och nej. Alltså jag utför ju väldigt mycket spaning, får jag säga.
Mm.
Men jag ingriper också på daglig basis.
Mm.
Så jag spanar ju fram till någonting att ingripa på. Vilket en renodlad spanare absolut inte gör. En renodlad spanare tittar ju och så liksom eller dokumenterar en det som har setts. Och så för man det vidare och så bygger man ett stort case på det sättet.
Mm.
Medan vi har inte tid med sånt. Vi har alldeles för mycket händelser som händer hela tiden i vårt område. Mm. Så vi har inte riktigt tid med det. Så då, förutom då i specifika fall när vi ger oss själva tiden av det, för att det är av sån vikt att få veta mer.
Mm.
Men det är ganska sällan, skulle jag säga. Det vanligaste för oss är att vi spanar ända tills vi ser någonting som vi kan ingripa på.
Mm, till självmisstanke uppstått i något av era fokusbrott.
Ja, men där kommer också erfarenheten in lite. För att jag själv var kanske en av de som var allra snabbast när jag började jobba i de här grupperna. Snabbast att hoppa på.
Mm.
Men jag har fått lära mig ändå att det kan vara bra att vänta de här extra 20 sekunderna. För att se om det sker någonting annat. Vi jobbar ju självklart mest med narkotikastrafflagen. Och den är ju indelad på ett ganska smart sätt. Så att beroende på hur du befattar dig med narkotika. Du behöver inte ens befatta dig med narkotika. Men kanske att du gör någonting som ändå är kopplat till narkotika. Så kan det vara straffbart på olika sätt. Och då, här finns det ju en straffskala. Och då vissa av de här punkterna, hur man befattar sig med det, är ju det ges ju högre straff på de gärningarna.
Exakt.
Och då om man väntar några sekunder eller kanske till och med flera minuter ibland, så kan man ju komma upp en bit till de finare punkterna.
Ja, så är det ju. Ja, narkotikastrafflagen är ju gullig på det sättet. För det finns ju två slaskpunkter, den som avslutas med eller tar annan befattning. Och jag satt en gång på rättegång och då var det en som sa då, jag hörde via tolken, att ta med fan, i Sverige går det knappt att tänka på narkotika utan att vara olaglig. Och det ligger någonting i det.
Ja.
En intressant sak är att du säger att man, om man väntar 20 sekunder eller några minuter, och där kära lyssnare, så får ju ni rangen på spaning. Jag har ju pratat många gånger om de här som jag spanar på, som kanske pågick i 6 månader till 2 år. Och här pratar vi om spaning som är... Alltså, hur lång är en spaning för dig? I snitt?
Ja, det beror på vad vi pratar om för spaning. Om vi pratar allmän narkotikaspaning, det vill säga att jag egentligen inte spanar på någon specifik person, utan att jag bara är ute och spanar.
Trålar.
Då kan det ju vara ett helt pass. Liksom. Det kan ju vara, det kan ju ta... Ja, nu gör det sällan det i Stockholm, det brukar gå snabbare. Det brukar sällan ta en timme ens. Men det skulle kunna ta längre tid att profilera fram någonting som är tillräckligt intressant för att just ingripa det på. Men om jag ser någonting som jag känner att ja, men nu riskerar jag att tappa den här personen eller tappa liksom mitt övertag, då kan det bli att jag ingriper direkt. Och det är väl det som då är skillnaden på min typ av spaning och en NPS eller en NIS-spanare.
Ja, och där jobbar man ju mycket med interimistisk passivitet. Det är inte så att man inte ser alla de här brotten. Man har ett arbetsfokus, en verksamhet som är uppbyggd på att skit i det, nu ska vi ta det stora. Alltså, vi ska strypa kokaininflödet till Stockholm helst. Ja, men okej. Okay. Om jag skulle säga så här, Martin, du får på dig 40 minuter att komma tillbaka till ett beslag. Hit. Go. Vart skulle du åka? Förutom åka till godsrummet på din polisstation.
Nej, men härifrån skulle jag nog åka till... en eller flera adresser runt om Fridhemsplan.
Okej. Okay.
Och det skulle inte behöva ta mig 40 minuter.
Nähä.
Nej.
Pratar du nu att du vet lägenheter där det pågår, eller pratar du om öppna offentliga ytor?
Fridhemsplan är ju, det är ju ansett att vara en öppen drogscen, som det heter idag. Då.
Ja.
Och känner man bara till de platserna som är aktuella just nu för stunden,
just,
så tar det inte lång tid att hitta någonting.
Nej. Och hur lär du dig det här? Vilka personer som är rätt, vilka preparat som ligger liksom top of mind nu, vilka platser som är hetast, hur kommer det till dig?
Erfarenhet. Det är bara att vara ute, vara nyfiken, vilja veta mer hela tiden och inte vara rädd för att ha fel heller, utan bara vara ute och leta, vara aktiv. Det är väl så man skaffar sig den erfarenheten, och så givetvis så får vi ta del av underrättelser och liksom få höra statistik på saker och ting, så här, vart det är hetast just nu. Men jag skulle säga att den delen är nog den mindre faktiskt. Jag skulle säga att erfarenheten och men vårt eget arbete i gruppen är nog det som har gett mig bäst koll i alla fall.
Ja, ni har ju verkligen örat mot rälsen hela tiden, för ni träffar ju personer. Min erfarenhet är ju också att de gärna pratar.
Ja, man kan säga att det där är lite tudelat idag. Vissa av de människor som tar eller som brukar narkotika är ju väldigt glada i att prata med polisen på det sättet att de har byggt upp en värld omkring sig där de är väldigt ensamma.
Ja.
Så de älskar att prata om vädret eller om hur det gick i någon fotbollsmatch eller något liknande. De älskar att bara prata och ha en vän där framför sig. Medan den här yngre generationen då, kanske som kanske är uppväxta i orten, de vill inte säga någonting, de vill bara säga onda ord eller fula ord liksom. Så jag ska säga att det är lite mer tudelat där idag. Men nu har vi kontakt med alla möjliga människor som är inne i den här svängen.
Och vad hittar du, för att jag antar att det är ett enormt energikrävande jobb. Alltså, det är ingen som kommer och springer på er och anmäler sig själv som målsägande eller vittne eller misstänkt för den delen. Vad hittar du dina drivkrafter i att orka hålla på och tråla och prata med människor och ner i fickorna och pissa här och vem har fått det här? Alltså, var hittade du elden för det här?
Ja... Jag tror att när jag själv slutade med min idrott så fanns det ett tomrum av att känna att jag var bra på någonting och känna att jag gjorde någonting där jag jobbade mot ett mål. Det var nog det tomrummet som ändå fick mig att söka mig till den här typen av grupp där man jobbar som ett litet lag och man jobbar mot ett mål och man vill uppnå någonting med arbetet. Och sen ovanpå det så ligger ju även någon form av känsla av att det man gör är gott. Och det är ju tillfredsställande nog. Senaste tiden har jag ju bara hållit på med det här i stort sett. Jag känner mig väldigt nöjd med vart jag är någonstans.
Kul! Var det hockey du höll på med?
Nej, det var det faktiskt inte.
Vad höll du på med då?
Det var volleyboll.
Du ser väldigt stabil ut.
Ja, men jag var kortast i mina lag.
Ja, jag...
Men jag hade andra andra fördelar. Jag
bra baggerslag.
Ja, snabb och bollsäker.
Apropå snabb, vi hade lite innan vi satte igång räckknappen här. Så sa jag ju till Oliver så här, jag tror inte du törs, ta pistolen och spring nu. Och Oliver var ganska snabb, så att nej, det kommer jag inte. Varpå du sa att du kommer aldrig lyckas, jag är jävligt snabb i starten. Hur många har sprungit från dig?
Ja, jag kan inte minnas någon som har sprungit ifrån mig.
Grattis!
Ja, oklart om jag ska säga tack, för då jinxar jag mig själv. Så nu kommer alla börja springa ifrån mig. Jag börjar komma till åren också.
Ja.
Men klippet till stegen i början av jakten i alla fall, de sitter kvar där.
Ja.
Sen har vi andra gruppen som får ta de långa avstånden.
Exakt, de seniga, triatleterna.
Ja.
Ja, men okej. Det hörs ju lite att du tycker att det är väldigt roligt. Du sa det också rakt ut att du trivs väldigt bra. När du kommer till jobbet, då träffar du din grupp. Det var dit du ville liksom, du ville jobba team, lite som ett lag. Hur fördelar ni er? Hur ser en vanlig dag ut? Hur ser din arbetsvardag ut, mer än att du är ute och jagar folk?
Ja, min vardag är väl att jag kommer till jobbet, loggar in i datorn, kanske avslutar något PM eller någon form av avrapportering från dagen innan.
Mm.
Och kollar det senaste. Man går in på i våra polisiära system och liksom tittar på nya ansikten och sånt här. Lite underrättelseinformation och sånt som jag gillar att suga i mig.
Mm.
Och sen så sätter man sig ner och pratar om hur det gick dagarna eller om man inte varit med eller sådär, bara för att uppdatera varann. Och sen bestämmer vi oss för vad vi ska göra idag. Och ibland får vi ju det till oss uppifrån, alltså uppifrån organisationen, att nu ska ni jobba mot det här.
Mm.
Eller så är det fritt att hitta på vad vi själva vill. Så det är väl... Och sen åker vi ut och gör det.
Dagar, kvällar, nätter?
Ja, mycket dagar och kvällar. Mot helgerna blir det lite mer in på natten. Och kopplat till krogmiljöer och så.
Mm.
Och sen är väl standarden också att man hittar någonting 5 minuter innan man ska... åka hem så att man får övertid.
Ja, det är Murphy. Exakt.
Händer varenda gång. Ja.
Och det är knark som är ert fokusområde. Hur många timmar av ditt liv ägnar du åt att försöka prata hål i huvudet eller få hål i ditt huvud av olika typer av drogliberala och legaliseringsvännerna? Ids du eller?
Ja, alltså jag gillar ju att ta den där diskussionen.
Mm.
Jag är en människa som gillar diskussioner.
Mm.
Jag gillar att höra när någon annan inte tycker som jag. För jag känner att det är min chans att lära mig någonting nytt. Just i det här fallet så brukar jag faktiskt inte ta diskussionen med dem. Dels för att det är för tidskrävande.
Ja.
Men ibland, när man ändå sitter och väntar på någonting och man kanske har en yngre förmåga framför sig, då brukar jag ta mig tiden att ta den där diskussionen.
Mm. Ja, då investerar du lite av din tid för att försöka påverka när du känner att det finns en möjlighet.
Ja.
När du ändå väntar på soso-föräldrar.
Exakt.
Till exempel.
Ja,
ja, men det tycker jag är snyggt. Jag höll på också. Och det är också erfarenhet. Man lär sig ganska snabbt när det är någon som de facto vill diskutera. Och när det är någon kokainstin människa eller någon... Så man känner att det här kommer inte leda till någonting mer än att vi båda kommer få gråa hår.
Ja, men speciellt idag så som information funkar i samhället så... det är väldigt mycket, alltså man kan ju välja själv vad man vill ta in för information. Mm. Och om man är intresserad av, låt säga att man är intresserad av cannabis, då kommer man ju plocka in information som styrker det, sin egen tes. Och då kan det vara bra för den personen att få höra saker från det andra hållet, det vill säga det som inte lobbyverksamheten för cannabis berättar.
Mm.
Till exempel då hur dåligt det kan gå när det går åt skogen eller hur det påverkar det även när det går bra.
Mm.
För det här är ju sånt som är ju, alltså lobbyverksamhet är ju lobbyverksamhet.
Ja.
De för ju sin ton med en agenda. Och det är ju menat att lura folk, även om vissa saker de säger absolut stämmer,
ja.
Så är det ju ändå menat att få personen över på din sida så mycket så att det inte går att dra tillbaka dem.
Exakt, och då tänker du att ibland så ids du ge en mer nyanserad bild till deras beslutsfattande. Man kanske kan slå in ett litet tankefrö som sen kan få växa och gro.
Ja, och jag tror att mitt ställningstagande är ju inte att jag sitter och berättar för personen hur himla dumt det här du håller på med är.
Nej.
Jag försöker bara berätta ur en så objektiv synpunkt som möjligt vad det är jag vet om vad som är dåligt med det här. Och sen för jag kan ju aldrig någonsin tvinga personen att inte begå de här gärningarna framgent.
Nej.
Så min enda chans är ju att förklara för personen hur det ser ut från min synvinkel och sen får den ta med den i sina egna beräkningar och så får man hoppas då att någon gång kanske den här personen bara säger, nej men vet du vad, nu börjar jag känna igen mig i den här liksom dåliga spiralen eller den här tråkiga narkotikatrappan som den här polisen pratade om.
Mm.
Och att den själv då kanske kan säga nej när det börjar komma till den punkten. För att i min erfarenhet så kommer alla som börjar med narkotika någonstans komma fram till en punkt där man måste säga ja och då kommer det gå dåligt. Mm. Eller säga nej och då kommer det gå till det bättre.
Mm. Jag håller med. Kan man så det här lilla fröet så kommer personen förhoppningsvis längre fram toucha saker. Och då kommer kanske det här fröet komma till sin rätt. Vad var det hon sa? Eller vad var det den här Martin sa? Det kanske ligger något i det. Jaha, om nu du skulle få rekrytera en ny arbetsgrupp till Lopo Norrmalm narkotikagrupp, vad är det för knippe egenskaper som du tycker behövs för att kunna utföra ert jobb på ett bra sätt?
Vilken drömuppgift.
Ja.
Ja, egenskaper hos mina kollegor som, ja, som jag verkligen skulle vilja ha. Jag skulle vilja ha ett gäng nyfikna poliser som gillar att lägga näsan i blöt. Och ja, men som ändå känner att man gör det här för att man tycker att det är kul, inte för att man bara blir placerad där, utan det ska vara någon som brinner lika mycket för det här som jag. Och som gärna har annorlunda expertkunskaper, kan man säga så.
Mm.
Alltså några av mina bästa kollegor genom åren har ju haft någonting specifikt som gör dem unika. Och de här egenskaperna är ju, de är ju fantastiska att ha en grupp, för att då kan man utnyttja dem hela tiden. Så jag skulle absolut inte vilja ha 6 stycken likadana personer som alla är jätteduktiga. Utan jag skulle mycket hellre ha 6 personer som alla är väldigt olika. Men som vill dra mot samma mål.
Ja, vad skönt att du, att du säger det. För framförallt låter det som en spaningsgrupp. Det är ingen idé att ha likadana människor, varken till yttre eller till inre. Jag var och föreläste på polisutbildningen i Umeå för ett tag sedan, en vecka sedan ungefär. Alltså, så öppna och peppade och sugna människor. Alltså, de bara, det är som en svamp. De rosa var så jävla taggade. Det var allt från termin 1 till termin 4. Men då sa jag till dem en sak. Att när ni kom in här så kom ni in här som individer. Gå nu inte i fällan att ni kommer ut efter 4 terminer som ett gäng minioner. Där alla ser likadant och tänker likadant. Utan behåll era individuella egenskaper, kunskaper, drivkrafter. För det är det som kommer gynna polismyndigheten. Man vill inte ha samma person.
Nej.
Klonade. För det är lite risken att man liksom söker sin polisiära identitet så jävla snabbt. Så att man helt enkelt bara skalar bort sig. Sen brukar det där komma tillbaka när man liksom testas lite.
Mm. Jag tror att det är en fara för nya poliser att man råkar trilla in i det där, för att det är ju nästan alltid så att man börjar i uniform och att man börjar på den ingripande delen och där är det lite mer att alla ska bete sig lite liknande och man ska liksom, saker ska göras på det här sättet. Du ska vara där precis där och då. Du ska
man börjar prata likadant till och med.
Ja, precis. Jo, men det är alla börjar slänga sig med polisiära termer och så här. Och där någonstans så finns ju en risk att man tappar det som skulle kunna göra dig väldigt, väldigt unik.
Mm.
Men i min erfarenhet så tycker jag ändå att poliser som har hängt med ett tag börjar gå tillbaka lite mot liksom vem är jag?
Mm. Det kommer nog med tryggheten, tror jag.
Säkert.
Mm. Apropå uniform, måste ju påpeka att jag blev rätt så förvånad när du gled in i blåställ. Och damerna här som sitter på andra sidan korridoren, de har ju suttit tryckta mot glasrutan med sina näsor. Det kanske inte är jättevanligt här uppe på Podplay. Men what's up?
Ja, dagen till ära så fick jag ha uniform på mig. Och det är för att vi kör en liten insats nu mot doping.
Okay.
Och det är ju hyfsat nära besläktat med narkotika i alla fall. Dopinglagstiftningen ser likadan ut. Så då har de tänkt att då ska vi vara med och jobba mot det här.
Jag fattar.
Och en liten del av den här insatsen ska ju vara uniformerad. Och jag tyckte väl att det var en ganska skön, som får lite blandning i min tjänst. Så jag inte bara springer runt i mina låtsaskläder. Utan det var lite kul att få uniform. Så då fick jag bli en
du
av
nappade.
Dem som... Ja.
Ja, alltså den enda gången jag satte på min uniform, det var ju när jag vittnade. För att det är ingen som känner igen den när man tar av sig den. Men jag skulle också vilja säga, det är fan inte dumt att spana ibland i uniform. För det finns en kategori personer som när det kommer in uniformerade poliser, trafikare eller på en segway och så vidare, då kan de stå med kiloposter i fickan och rör sig inte ur fläcken. För de säger att de har bedömt poliserna som, det där är inte de som är narkotika. Så kan du spana i uniform, det är inte helt dumt. Säger du emot?
Absolut inte. Det där kommer direkt från min erfarenhet också. Flera gånger när man har satt på sig uniform så känner inte ens de personerna som känner igen mig, alltså på en sekund i mina civila kläder, känner inte igen mig. Och allt som oftast så brukar de ju bli väldigt passiva. De tror ju inte att jag ska bli intresserad av dem eller att jag ska
de
gå ner
i deras fickor.
Eller så. Ja, precis. Utan, det går att utnyttja till min fördel, absolut. Det kan till och med vara så att man står och spanar i uniform. Man behöver inte alltid... Man kan stå bakom en PD, gör ingenting att alla andra tittar. Det funkar det också för mig.
Mm.
Eller att man står och tittar genom ett fönster kanske. Eller att man har någon liten plats där man står och gömmer sig. Funkar också. Men just den här fördelen att de inte tror att jag är en kapabel narkotikapolis.
Exakt.
Som kommer bygga upp en skälig misstanke och gå ner i ens fickor. Den vinsten, ja.
För att de profilerar ju lika mycket efter er som ni profilerar efter dem.
Oh ja, om inte mer.
Om inte mer, dygnet runt. Det är därför vi lyckas. Eller vi, alla som håller på med den här typen av verksamhet. Det är därför man lyckas, för de orkar inte uthålligheten att leta avvikande beteende jämt. En sista fråga innan jag ska släppa iväg dig, inte så att du får jaga doping. Om du fick önska vad du ville, vad skulle det vara? Det kan vara en ny lag, det kan vara en ny utrustning och så vidare. Det får bara vara kopplat till ditt yrke. Det får inte vara fred på jorden.
Ja, men jag har länge suttit och tänkt på vilka tre verktyg skulle polisen behöva för att slå hål på den här enorma kriminaliteten som växer upp i vårt samhälle.
Mm.
Och med risk för att bli lite för långrandig här har jag lagt ner det till tre punkter i alla fall.
Mm. Du är medveten om att du nu alldeles strax kan bli rikspolischef om du löser det här.
Oj, oj, oj.
Kör bara, kör, jag lyssnar.
Vi får hoppas att idéerna är så bra. Men min idé är att man ska utveckla lagen om utvidgat förverkande. Det är alltså en lag som idag gör att man får ta saker från kriminella människor om det når upp till vissa kriterier.
Mm.
Och de kriterierna är alldeles för hårda idag.
Okay.
Så enligt min mening så ska det vara så att om man kan misstänka att en sak eller pengar eller klocka eller bil eller vad kan tänkas vara härrör från kriminell verksamhet, då ska man ta den direkt och förverka den till staten. Så det är min idé ett. Och det, är ju,
och det svider.
Ja, det kommer svida. Mm. Och det kommer ta bort pengarna. Och det är det som är det roliga med att vara, eller det är det de tycker är häftigt och roligt med att vara kriminella. Så det kommer minska incitamentet att vilja leva i den världen, tror jag. Sen vore ju en idé då att de här förverkade pengarna kanske går till vidare polisverksamhet på något sätt. Alltså, för att nu idag så ligger vi efter. Vi har inte tillräckligt mycket med resurser för att ta hand om allt det här som finns. Och desto mer vi tar med en sån lag, desto mer kommer vi behöva jobba. Jag träffar ju på kriminella individer väldigt ofta som har massvis med pengar, massvis med alltså fina och dyra saker på sig.
Ja.
Ja, klockor, bilar och så vidare. Mm. Men vi kan väldigt sällan ta dem.
Nej.
Det blir ofta en misstanke om någon form av penningtvätt och sen läggs det ner.
Ja.
Så den lagen skulle jag verkligen vilja.
Alltså de två i kombination har varit jätteroligt att ta pengarna ifrån dem och säga att det går in i polisverksamheten.
Ja,
de finansierar det, alltså själva nya poliser.
Exakt, och det fina med det är ju också att det där kommer ju vända på sig. När vi inte längre har någonting att ta, då kommer ju resurserna inte komma in till oss längre och då behöver vi inte lägga ner så mycket resurser på det här. Men så länge man fortsätter ta saker från dem, så ja, det blir jobbigt, riktigt jobbigt att vara kriminell. Och jag vet bara under min tid som polis så skulle jag ha tagit flera miljoner, alltså som jag inte har kunnat ta, men som jag har velat ta. Jag förstår att det här härrör från brottslig verksamhet, men eftersom jag inte kan knyta det till ett brott,
till ett specifikt brott,
så har vi heller inte kunnat ta det.
Nej, jag fattar.
Och det är där då det fina är att du vänder på bevisbördan. Nu måste personen, när jag står här med 150 000 kronor som jag hittat i bakluckan på din bil, du har en guldklocka som är värd 350 000 och du har en bil som är värd 1,5 miljoner.
Och du taxerar noll.
Och du taxerar noll och har taxerat noll i 20 år. Då kan man fråga sig, var kommer de här sakerna ifrån? Och då har de ju, alltså, när vi då skriver ett brott på det här, när vi skriver en penningtvätt på det här, då måste ju vi
exakt, bevisa, det ska vara omvärd bevisbörda.
Och det är ju bara för att det är precis som att man ska förklara var min lön kommer ifrån. Det ska ju deklareras. Och det här är ju värdesaker, så varför ska inte det här deklareras? Och speciellt när det har med de här individerna att göra. Och det är därför jag tycker att den här lagen är så smart, och den skulle verkligen, jag tror att man skulle kunna vända på steken rejält på bara ett par år.
Geni! Vi kommer tagga in varenda jävla politiker i det här avsnittet.
Hoppas att de lyssnar.
Ja, vad har du? Du hade punkt tre också.
Ja, jag har faktiskt en punkt tre. Och det är att vi som myndighet, menar jag nu, vi känner ju till vart det ligger narkotika, vart det ligger pengar, vart det finns föremål som härrör från brott till exempel. Eller annat. Vi vet ju det här, men vi har aldrig resursen att slå till på alla samtidigt. Så vi väljer några och så behöver vi dessutom spana, så som du har jobbat. Och då blir det att man jobbar väldigt länge med ett ärende, tar lång tid, är resurskrävande.
Kostar deg.
Exakt. Och då är min tredje punkt, den går in i de andra punkterna, den hör ihop. Och det är att vi som polismyndighet och kanske till och med tullen på, eller någon annan liknande myndighet ska då kunna utföra en husrannsakan utan att förklara varför man gör den. Och då ska det givetvis komma upp till några kriterier och det här ska bedömas av någon som inte är direkt vi som ska åka ut.
Exakt.
Så det ska kontrolleras. Mm. Men vi ska inte behöva förklara varför. Och det är enbart för att vi inte ska behöva, för att vi inte ska behöva ge upp våra underrättelser.
Exakt.
Och när underrättelserna då är tillräckligt bra så kan vi bara åka dit och så kan vi plocka de här 100 kilorna. Och det här skulle då givetvis, även om man inte hittar någon person som man kanske kan knyta det med, inte ens kanske med fingeravtryck eller något liknande.
Men få bort
då har vi,
skiten.
Då har vi fått bort skiten. Och då behövs det inte att man lägger 2 år spaning på de här individerna. Och det behövs inte att man lägger tid och kraft på det här, utan man bara... Pang, nu är det borta.
Mm.
Och så fortsätter man jobba på det här
sättet. Det svider i någons ficka, men vi vet inte vems.
Och då kommer det in ytterligare, desto mer vi hittar, desto mer pengar kanske kommer in som resurser, och då kan vi fortsätta jobba på det här. Och anledningen till varför jag tycker att det här är en så bra idé, det är för att jag vet hur lite effekt vi får i det här målet.
Mm.
Om man ser målet som den kriminella verksamheten i Sverige, så får vi inte liksom den effekten som man kan förvänta sig av oss. Just för att allting tar för lång tid. Det är svårt. Man ska veta att polisarbete är riktigt svårt.
Mm.
Och det är inte alltid man kommer i mål. För att just nu så är det väldigt enkelt att prata bort saker eller komma med en rimlig förklaring.
Finns för många begränsningar.
Ja. Mm. Och det här är ju som någon form av motvikt till det.
Mm.
Så de
tre små punkterna vill du få införlivade på
DIR. Det vore fantastiskt.
Det vore fantastiskt.
Då skulle jag redan idag skulle jag dra in ett par miljoner kronor till
statskassan. Vi ska göra vad vi kan för att hjälpa till att puffa på vägen. Jag är så tacksam att du, Martin, kom och gästade podden och spred din kunskap över ämnet. Tack!
Tack!
Då är vi tillbaka, Anna, du och jag i våra studios. Vad tyckte du om min pratstund med Martin?
Ja, men han verkar ju superhärlig. Och framförallt så undrar jag, kan han vara en ny kandidat för justitieministerposten?
Ja, alltså jag var ju inne på det. Han har ju något där. Och jag gillar kombinationen av att vara operativ, taktiskt, framåt och som en jävla... iller på sitt jobb, så tolkar jag så. Men också tänkaren, det långsiktiga, hur vi löser det här på ett mer holistiskt sätt. Det är en fantastisk kombination.
Ja, men jag tror att det har gått upp för väldigt många efter det här avsnittet att spaning innefattar så mycket mer än den här, tror jag, ganska stereotypa bilden som många har av spaning som gestaltas på film, till exempel.
Ja.
Och att man måste jobba i olika nivåer, kortsiktigt, långsiktigt, med stora beslag och mindre beslag och på olika nivåer och så.
Ja, alla delar behövs ju. Om man tänker på en narkotikaproblematiken som en pyramid där toppen liksom tar in de stora partierna, det är ofta internationella ligor. Men det här knarket får ju fötter och trägas ner, och så måste du då jobba poliser på alla nivåer. Mm. Förstagångsbrukare, de som säljer till dem, de som delar upp och säljer kiloposter. Så det finns ju liksom poliser på alla nivåer. Och det finns ingen hierarki vad som är finare eller sämre, utan allt behövs.
Behövs, ja. Tack, Martin.
Bra. Tack. Samhällsinformation då, innan vi går på din jätteviktiga lista.
Ja, vad har vi? Det börjar tunna ut med livepodd-biljetter. Så är man sugen så är det nu man ska passa på att få sig en biljett, helt enkelt. Vi kommer besöka 5 städer i maj månad. Information om detta finns på vår Instagram-sida, Ljungdahl och Ginghede. Det går också bra att mejla oss på Ljungdahl och Ginghede. Nej.
En gång till. Du har den. Jag tror
det går också bra att mejla oss på hej@jungdahlochjinghede.se.
Kan vi säga någonting om vad vi kommer göra på liven? Vi ska ju snart ha rep, så att om inte förr så nu vet ju vi exakt vad som kommer hända.
Ja, men det man väl kan säga är att man kommer ju definitivt känna igen sig från podden. Det kommer finnas inslag som vi återkommer till i liksom ljudmediet. Men vi kommer också vara mer interaktiva nu när vi har möjligheten ju.
De sa väl typ att de aldrig har haft en mer interaktiv show?
Ja, precis. Att vi sticker ut lite på det sättet, ja. Som live-podd.
Ja, det kommer bli jätteroligt. Det kommer ju, de tunga huvudsegmenten blir ju kriminalteknik och spaning i alla dess härliga former.
Just det. Ja,
det är en utmaning för oss.
Men det kan man säga, men det kommer bli väldigt roligt.
Någonting annat som kommer mest troligt bli väldigt, väldigt roligt är ju också Annas jätteviktiga lista.
Annas jätteviktiga lista.
Ja, men tackar, vad härligt att få återkomma till en lista. Alltså idag så har vi pratat om narkotika, och det tror jag att ganska många människor kanske inte har sett i verkliga livet. Inte heller tror jag att så många har sett en spanare och veta om att det är en spanare man tittar på. Och något annat som jag inte heller tror att de flesta sett, det är några mycket, mycket speciella djur.
Säger hon och ler. Är det insekt och hoppet än igen?
Ja, alltså, det här har något, Lena.
Och okay.
Jag känner att nu är vi tillbaka lite. 2 år tillbaka i tiden när vi började med listan. Då var jag lite nere i den här lådan och grävde runt. Och nu kände jag att det var dags igen. Det finns så mycket här att hämta. Men jag skulle vilja föreslå att när man lyssnar på listan den här veckan, att man har en liten datamaskin eller en telefon redo så man kan googla också de här varelserna.
Beredd.
Ja, men vad härligt. Då kör vi plats nummer 5. Då skulle jag vilja prata om naked mole rat, eller kalrotta, eller nakenrotta.
Naked mole rat. Du vill att jag bildgooglar. Åh gud, det är ju en så att säga penis.
Ja, men det är alltså en råtta som är helt naken. Alltså den har ingen päls, den har morrhår.
Fan,
den ser ju ut, alltså då för er som inte har möjlighet att googla, den ser ut som en, jag skulle vilja beskriva den som en rå kycklingfilé.
Den ser också lite ut som när man gör vietnamesiska råa vårrullar. Man rullar in i sånt här glaspapper.
Ja. Men de här lilla rackarna är superspännande alltså.
Aha.
De lever i Afrika, i företrädesvis Östafrika. De klarar kraftig syrebrist. Så de har liksom en syreomsättning som påminner om många växter. Så plankton till exempel, som kan leva i extremt syrefattiga miljöer. Så de är också kallblodiga. Och de kan gräva så in i bänken med sina tänder.
Så ja, de är var rejäla.
Ja,
men jag gjorde misstaget att klicka på en av bilderna så det blev lite mer inzoomat. Jag tar tillbaka de vårrullarna. Det här är ju 100% en pung med små, små hårstrån på. Alltså det här var ju den deppigaste synen någonsin.
Ja, det är kanske inte det vackraste djuret man har skådat. Men alltså det har mycket att bjuda det här djuret. Det kan bland annat ge oss jätteviktig och spännande forskningsresultat om vårt åldrande. För det här är nämligen en art som inte åldras på samma sätt som andra typer av då mullvadar och råttor. Och allt vad det nu är.
Okay.
De kan alltså bli 30 år gamla, de här rackarna.
Mm-hmm. Ja, det är mycket för såna här små jävlar.
Verkligen. Och dessutom så drabbas de inte av cancersjukdom. Så det är någonting i deras system, fysiologi, som gör dem motståndskraftiga. Och det är ganska unikt bland många, många djurarter.
Mm.
Så det här tycker jag är spännande.
Verkligen.
Okej, är du redo för plats nummer 4 då?
Oh ja.
Då skulle jag vilja prata om den stjärnnosade mullvaden. Och det här är en speciell typ av mullvad som blir knappt 30 cm lång och väger knappt 50 gram. Alltså den är ungefär, ser ut som en hamster i storlek. Och den är nästan helt blind, den här lilla rackaren. Men den har en otroligt häpnadsväckande egenskap. Nämligen näsan. Den här näsan har 25 000 små receptorer som kallas för Eimers organ.
Men det ser ju mest ut som ett anushår.
Ja, det gör ju det. Det är lite olyckligt faktiskt att
ha det fram till, så att säga.
Att moder natur inte tänkte till där, för det är precis just det det gör. Men det här är inte ett anus, alltså, utan det här är 22 känselspröt, eller armar, som då bildar ett stjärnliknande organ som kan misstas för ett anus. Men låt oss inte glömma då att i den där lilla rackan så finns det 100 000 nervfiber. Alltså 5 gånger så många som finns i människans hand. Finns i, koncentrerat, till anus, eller till näsorganet, så att säga.
Ja.
Är det inte otroligt det här?
Ja, det är faktiskt otroligt. Också bra naglar, ser jag.
Ja, det har det ju. Men det är också ganska lätt att förstå att hade den inte haft den här stjärngrejen, då hade den ju knappt kunnat förflytta sig alls, för den ser ju ingenting, alltså.
Nej. Ja,
coolt ändå.
Verkligen.
Plats nummer 3. Och nu kanske det blir lite under bältet igen. Jag vet inte.
Ja, för där har vi ju inte varit på plats 5 och 4.
Precis. Nej. Jag beklagar, jag ber om ursäkt på förhand. Men jag kan inte undanhålla er The Penis Snake.
The Penis Snake.
Just det. det är en slags salamander.
Den kan ju inte ha något annat namn än just det vid en okulär besiktning.
Det roliga är också att den har lite alternativa namn. Bland annat så kallas den för Manaconda. Det är lite roligt. Nej, men alltså, den här lilla varelsen då, den saknar lungor. Och kort och gott så ser den alltså ut som en penis, vilket det gör den ju verkligen. Den är utrotningshotad. Den finns bara ett fåtal kvar i världen, i Sydamerika. Den blir 80 cm lång. Men då, utseendet till trots, så är det varken fråga om en penis eller en orm, utan då en salamander. Ja, det är alltså, spännande.
För er som är ormrädda, när ni googlar på The Penis Snake så kommer en av träffarna vara en ganska obehaglig bild där det står Snake bites a teenager's penis while he sits on the toilet. Det är en ganska tråkig bild som vi har varit inne på tidigare, en annan typ av orm i toalett, men här är också väldigt mycket blod eller
inte mycket, just det.
Så att bara jag utfärdar en liten varning för googlandet här.
Ja, det är bra. Det är bra, Lena.
Ja.
Plats nummer 2. Nu ska vi prata PACU. P-A-C-U.
PACU.
Och när du ändå är igång så kan du googla fårhuvudfisk. Så kan du få lite mer, så att säga, på samma tema.
Är det samma?
Alltså det här är fiskar som lätt förväxlas med varandra. Alltså PACU är en sötvattenlevande fisk som från början bara levde i sydamerikanska floder, men nu har man hittat den i Nordamerika, Europa och Asien. Den har till och med hittats i Öresund.
Och det här, men den har ju människotänder.
Ja, just det. Visst är det härligt? Det här är alltså fiskar med människotänder. De är besläktade med pirajor, men de här har ju då trubbiga tänder. Och vet du varför? Det tycker jag.
Nej.
Det är härligt. Jo, för att de älskar nötter.
Nötter?
Ja, alltså det är väl nötter då.
Någon särskild typ av nötter?
Ja, jag ska berätta. Alltså det är väl jag utgår från att det är nötter då och liksom hårdare växtdelar som faller ner i vatten som de då kan malas under. Men det tragikomiska i det här sammanhanget, det är att de kan missta människotestiklar för att vara nötter. Och det finns fall rapporterade från Papua Nya Guinea där män då som har varit ute på simtur har attackerats av pakuns tänder.
Men har de inte haft småbyxor på sig när de har badat?
Nej, alltså, och det här är ju då en rekommendation som lämnas i såna här vatten, att man inte ska, att man ska inte helst då bada och simma utan. Men jag tyckte det här lät lite väl råttan i pizzan då, för
ja.
De beskrivs, alltså, de kallas för nutcracker fish. Alltså det är lite väl... jag gick in och har läst på lite grann och det är väl ingen konsensus här. I vissa källor så påstår man att det inte finns något egentligt belägg för att den här fisken skulle vara särskilt intresserad av just testiklar. Men ändå, det är ju ändå en...
Annars här... så ser jag att ett användningsområde här, istället för att man har med sig liksom... sån här överfallsspray och larm, så kan man ha en liten pakur i handväskan
ja.
Som man kan dra fram, så att säga, vid behov.
Det är nog inte skönt att få sig ett bett av en sån där. Och jag vet inte, hann du googla fårhuvudfisken?
Ja, det gjorde jag.
För den har ju alltså multipla tandbågar dessutom. Den har ju som hela garnityret fullt.
Nej, det här mår lite illa. Sånt här kan inte jag titta på. Nu blir det liksom för mycket. Du vet ju hur jag är här. Det här triggar min trypofobi dessutom.
Ja, jag förstår. Okej, vi går till plats nummer ett då. Och nu ska vi prata om en slags kloakdjur. Det kortnäbbade myrpigsvinet av släktet Echidnas.
Kortnäbbat myrpigsvin. Där ja.
Du får nog kanske ändra googlingen där till Echidnas. E-C-H. Echidnas. Och sen så lägger du till four-headed efter. Alltså fyrahövdad.
Nej men gud.
För det här är ett väldigt det här är ett väldigt speciellt djur som framförallt, och nu återkommer jag dit igen, jag vet inte varför jag hamnar där, men det är...
Men vänta, four-headed, jag vill bara förtydliga att de här huvudarna sitter ju inte där huvudet, utan det är en annan typ av huvud som den har fyra av.
Vi är nu vid manskönet igen.
Ja.
De har nämligen, de här djuren har en fyrahövdad penis. Och det här, alltså den har fyra huvuden och ser ut som en fot ju. Alltså den är gigantisk och utgör minst en tredjedel av djurets totala längd.
Alltså det är någonting skräckinjagande när den här lilla jäveln fäller ut läppstiftet.
Ja, men man undrar lite också hur fan tänkte evolutionen här? Och hur funkar det liksom med fyra? Måste de göra någon form av förbindelseprov sinsemellan? Alltså, hur kan de ens
Vadå, vilken kanal man ska jobba på? Vad har vi för frekvens idag? Ska jag jobba ett ton?
Det verkar så orimligt stökigt. Men jag har läst på lite grann om hur sädesuttömningen sker för det här djuret. Ja. Och då är det tydligen så att alltså det sprutas ut då en viss mängd sädesvätska som sen fördelar sig först till två huvuden. Och sen från de två till de övriga två. Så att det här kommer inte som en kaskad så att säga, utan det är mer en fördelningsprincip som verkar ganska sofistikerad där.
En fördelningsprocessor. Ja, men varför?
Jag vet faktiskt inte. Nej. Jag har inte lyckats hitta någon vettig förklaring till att...
Nej, man gör ju väldigt sällan det i de här områdena.
Nej, men om det nu skulle fylla någon alldeles särskild nytta... Liksom.
Ja, så för det är många djur som har ganska balla liksom, saker som man tänker att det enda vitsen med det här, det är för att du ska sticka ut när det ska till och showas. Du vet när man fäller ut sina enorma fjäder, sådär, titta vad stor och vacker jag är. Ja. Jag vet inte jag om den här, ja, kanske.
Det är oerhört speciellt. Alltså det finns ganska mycket på det här temat. Jag tog upp fem ganska spännande och udda djur här. Men ni som inte har fått nog kan jag rekommendera att ni också googlar havsgris, blobfisk och träskonäbb. Så har ni lite att läsa på om.
Träskonäbb? Den var jag sugen på. Träskonäbb.
Ja, alltså,
det här ser ju som farfars gamla kisstofflor.
Ja, ja. Det är som att de har en stor jädra toffla rätt i plocken.
Oh. Anna, du levererar precis som vanligt.
Ah.
Och vad polismyndigheten ska vara glada för att de sponsrar just den där listan.
Ja, det tror jag. Absolut.
Det tror jag också. Finns det någonting som är A och O vid spaningsverksamhet är att finna mental vila och förnöjelse när så tid finnes.
Just det.
Här har du en hel kartotek av glädje så att du kan gå upp på tå igen när du ska in och sitta i knät på någon gammal maffia.
Ja, det är perfekt.
Kul!
Ta hand om er och ja.
Vi hörs!
Vi hörs helt enkelt. Mm. Bye bye!
Bye!
Den har fraktat familjer, hantverkare och äventyrare i generationer. Alltid med ett leende och genom ur och skur. Nu är den tillbaka. Kom in och upplev 100% elektriska ID Buzz Cargo redan idag. Välkommen till din bil, Volkswagen Transportbilar, Göteborg, Sisjön, Backa eller Kungsbacka.